Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Palmemordet. Mannen som hatade vägsalt. Del 3. Med Simon.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. När det här spelas in är det februari 2022 och både jag och Dan har i omgångar varit däckade av coronaviruset som härjar över landet. Men nu är vi tillbaka, båda två i gammal god form och produktionen av avsnitt är i full gång igen. I förra avsnittet fick ni ju följa Hans Holmers öden och äventyr i väntan på att jag skulle bli frisk nog att kunna spela in det här till det andra avsnittet med Simon om mannen som hatade vägsalt. Men nu är vi som sagt tillbaka på det spår som vår gäst tillsammans med Johannes Finnlaugsson och Svenska Dagbladet fick upp på kartan under 2022. Innan vi börjar prata med Simon vill jag bara påminna om att ert stöd är lite extra viktigt i såna här tider när sjukdomar och annat kan sätta käppar i hjulen. Om du känner att vi gör ett bra jobb och vill stötta oss, gå gärna in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Om det inte publiceras ett nytt avsnitt den veckan så dras heller inga pengar. Och självklart dras bara pengar för nyinspelade avsnitt. Så repriser och liknande är sådant som vi bjuder på utöver de vanliga avsnitten. Om du hellre vill donera via Swish hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Märk din insättning med Palmemordet så att Dan vet vilken podd det gäller. Stort tack för ditt stöd. Förra gången som Simon medverkade i podden pratade vi en hel del om själva spåret ingenjören och hur han kom att snubbla över det. Idag ska vi fokusera mer på personen bakom rubrikerna, alltså ingenjören själv. Jag bad Simon, som inte vill medverka med efternamn i podden, att beskriva mannen som så många pratar om. Det här var vad han svarade.
Det är kanske en personlighetsstörning som inte är helt ovanlig och som är ganska väldokumenterad hos andra. Det som ibland eller förr kallades för paranoid kverulans eller något sånt, kverulansparanoia. har man vissa personliga egenskaper och är i ett nedsatt tillstånd och sen utsätts för en mindre oförrätt, så kan man fastna i den liksom. Det är väldigt svårt, nästan omöjligt att komma ur det sen när man väl har fastnat i det här kverulanta beteendet. Och vi vet ju, som om jag läser vad förutsättningarna är, så är det att man ska ha dålig tillit, vara självupptagen, känna sig förbisedd och vara rigid i sitt tankesätt. Det är liksom, har man den personligheten och sen kanske man drabbas av stress eller sorg eller förlust eller depression, så har man dessutom en ökad sårbarhet. Och om man då blir utsatt för någonting som faktiskt oftast i de här fallen verkar vara, ja, men en felaktighet eller en äkta oförrätt liksom, så kan den fastna igen. Det är också så att man har ett begränsat socialt nätverk som gör att man, som inte utmanar den här uppfattningen på ett tidigt stadium, utan den liksom får slå rot. Vi vet ju att just när han börjar med sitt saltmotstånd, som är i januari 1970, så förlorar han också sin mor. Hon dör av okänd anledning vid 50 års ålder, och då är ingenjören endast 24 år. Ja, det sammanfaller, så han är ju förmodligen i en sorg där, samtidigt som han har personlighetsförutsättningarna. Ja, så det här är mina amatörpsykologiska filosofier. Men det skulle kunna tänka sig att det är därför det startar, och det är därför det sitter så djupt i honom. Och när han har kommit till en viss nivå så är detta sanning för honom. Och han bräcker ur sig väldigt grova saker, men jag tror att för honom är det sant. Att det är lika illa att salta en väg som det är att gasa judar.
Precis, så det här är ju alltså ett direkt citat, ska vi säga, från vad han själv har sagt. Så att...
Ja, precis. Det var inget som jag kom på i stunden.
Nej, jag tänkte det är lika bra att förtydliga. Men det är ett konkret exempel som han har gett. Han tycker att saltningen av vägarna är som att jämföra med, ja, men slakten av judar under andra världskriget.
Precis, och att de som saltar, de är terrorister, så terroristlagstiftningen borde kunna tillämpas på dem och sådär. Ja, men mycket grova saker, och jag tror att för han så är det sant. Det är så han ser världen. Och då kan man tänka sig att då finns det liksom något som motiverar att han sätter sig över lagen. Om han vill få upp det här på bordet. Om man kan tänka sig, om man tycker att om ingen har förstått att vissa saker är lika grova som förintelsen, då kan man förstå att man kan ta till väldigt drastiska åtgärder för att peka på det.
Jo, men verkligen. Men däremot är det ju svårt att se hur man kan göra den jämförelsen. Att om man så att säga är övertygad om att det är samma sak att salta våra vägar som förintelsen, då absolut, då förstår jag att man kan sätta sig över lagen i någon slags, ja, men, högre syfte. Men just att det här är ju en åsikt som jag misstänker att väldigt få svenskar delar med honom. Det är där det kanske blir svårt också att förstå hur man kan hysa ett sånt agok under så många år. För det har ju hållit på länge, eller hur?
Ja, det har ju hållit på då sedan 1970. Jo, det är att han är ensam och tror det här. Det tror jag snarare spär på det. Det gör nog mer att han känner en större ansvar för att visa det. Att peka på problemet. Om det är bara han som känner till det, så är hans ansvar obegränsat att peka på problemet.
Jag känner ju nu, utan att på något sätt ironisera eller någonting över ingenjören här, men så det, nu känns det ju verkligen som att det är ytterligare en tomhet här efter att Henrik Ankarsäter, professor i rättspsykiatri gick bort här. För att det här hade ju faktiskt varit väldigt intressant att kika närmare på de här, ja, men de här faktorerna som gör att man kan verkligen brinna så mycket för en fråga som andra kanske inte riktigt ser som lika viktiga.
Jag måste också hålla med om att Anckarström saknar man i det här läget. Det hade ju varit väldigt intressant att höra hans åsikter och diskutera med honom. Se om man liksom, om man har amatörpsykologat sig fram till någorlunda rätt härad.
Men vi pratar alltså om en man som har haft det här aversionen mot vägsalt sedan 70-talet. Alltså, på vilket sätt har det märkt? Så jag har pratat om det här att han uppvaktade politiker och så vidare, men har det varit liksom samma intensitet med det här med brevskrivande och med kontaktsökande och sånt där hela vägen, eller vad, har vi fått fram någonting om det?
Ja, det skulle jag säga. Det har ju givetvis varierat beroende på hans möjligheter och teknikutveckling och internet och grejer. Och, men sen så skulle jag också säga att det går lite i skov, så att säga. Att saltprotesterna, alltså runt jul, då är det kick-off för den nya saltprotestsäsongen.
Ja, man kan ju tänka sig att, att vinterhalvåret är ju så att säga mer, då blir det ju mer akut för honom, kan man ju tänka sig då ju. Och sommaren har du ju, behöver du inte bekymra dig så mycket om vägsalt, tänker jag.
Nej, men lite så är det ju. Men det är ju inte så att han skiter i det på sommaren, utan att det är ju, det är alltid aktuellt, men det är intensivare skulle jag säga på efter jul. Och sen så går det lite upp och ner i veckofaser skulle jag säga.
Och varför han konkret tycker så illa om vägsalt, det vet vi inte, eller?
Nej.
Inte mer då än att det ska vara, ja men, dumt och farligt och terror, men alltså någon konkret anledning har vi inte.
Nej, hans största argument är ju det att det blir svårare att bedöma halkan. Att man kör som om det inte vore halt, fast ibland kan det vara det ändå, fast det finns salt. Och det är hans största argument, men det saknar ju proportion och det saknar...
Rimlighet?
Ja, på något vis. Alltså, det är klart att det kan vara så. Men det är ändå så att just det att det inte är halt för den allra oftast skapar ju, räddar ju ändå väldigt många liv. Så de få olyckor som sker på grund av felbedömning av halka är ju vida färre än de som verkligen räddas till livet på grund av saltningen liksom.
Jo, men precis, som ni som har följt podden, ni vet ju att jag jobbar dels med poddarna och sen jobbar jag som yrkeschaufför också. Jag ser ju hellre en hal väg där man har varit ute och saltat, där det eventuellt kan finnas hala fläckar, än att ha isgata framför mig. Så att jag delar din åsikt där, Simon, det gör jag.
Precis, jag har en vän som forskar på trafiksäkerhet och grepp i vägbana och bromsar och grejer. Och han säger enda gången det skulle kunna stämma att vägsalt orsakar så många dödsfall, det är ju om man äter saltet. För salt i kosten är inte bra alls.
Nej, ja, det är klart. Jag tänker mig att det är väl förmodligen inte där vår kära ingenjörs stora bekymmer ligger, utan det är väl för trafiksäkerheten då som...
Så om man ska säga sammanfattat, hans argumentation för vägsalt är inte logisk, och den tar proportioner som inte är rimliga i förhållande till eventuell skada. Och den eventuella skadan är inte vägen mot den eventuella nyttan. Liksom.
Jag tänker det här också med, vi har ju pratat om hylsor och vapen och kulor och sådär. Hans vapenintresse och vapenkunnande, det har väl du också tittat lite på?
Ja, jag har ju tittat på allt som finns om den här farbror. Han har ju varit aktiv i skyttehobbyn då. Som många var. Alltså det måste ju varit väldigt mycket mer populärt för. Men han börjar 1965 med tävlingsskytte. När han fortfarande går på gymnasiet, eller kanske till och med innan det. Första, ja, han... vinner något pris innan han gör lumpen för att han är bra k-pistskytt. Och hans första liksom tävlingspris eller placering som jag vet är från 68. Men runt, alltså man kan säga 75 till 83 eller 85 någonting, eller i alla fall kanske 80-talet ut, så är jag väldigt aktiv inom tävlingsskytte och deltar i många tävlingar i Östergötland och Småland och får med sig en hel del priser hem. Han tävlar bland annat i den då ganska debatterade tävlingsformen stridsskytte eller dynamiskt skytte, där man liksom går en bana eller och liksom skjuter på angripare, och det är liksom mer så här hur soldater eller poliser kan öva gisslansituationer och sånt, lite mer åt det hållet. Jag ska inte säga att jag vet mycket om det, jag bara, men jag vet att det var omdebatterat redan då. Ja, vad som var ju att de ville skjuta mer med vapen med ordentlig kaliber istället för att skjuta 22 kalibrigt på banan liksom.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja, vi vet att han är typ materialare i en skytteklubb där han är ansvarig för klubbens vapen och klubbens ammunition under flera år. Men sen slutet av 90-talet svalnar det här intresset. Men jag vet inte, han har väl inga vapenlicenser längre, så jag tror inte han skjuter mer.
Jag tänker på det, vi har ju pratat en del om vad som kan tyckas tala för honom som, i alla fall möjlig. Mördaren har ändå tagit på sig mordet till exempel. Men vad hittar vi så att säga som skulle tala emot? Jag menar, har han till exempel... Kan man se att han har våldskapital? Han har ju inte blivit dömd för någonting relaterat till, alltså, ja men, att han har skjutit prick på någonting eller att han ska ha hotat någon med vapen eller sådär, vad jag förstår. Har han det våldskapitalet att kunna sätta, alltså att skjuta någon som du har lyckats komma fram till här?
Inget som dokumenterar, alltså det är det här bombhotet när han gör en bombattrapp hemma i Stockholm och åker till Borlänge i flera timmar i bil. Visar ju ändå att han kan hålla en sån plan i huvudet och genomföra den. Och att han hade ju där liksom haft chans att besinna sig ganska många gånger.
Ja, det kan man ju tycka.
Så på något vis kan han elda upp sig så. Och vi vet att han kan kontakta folk. Men vi vet ju inte att han har gjort något med de vapen han har burit. Eller den kniven han har burit eller så. Det vet vi ju inte. En annan sak, och det är det största där skulle jag säga, som talar mot honom är ju hans längd. Strax över 1,70, om det är 1,71 eller 1,72 vid tiden för mordet.
Och det stämmer ju mindre bra med vad man har kommit fram till från vittnena på platsen, eller hur?
Ja, det är väl så här. Alltså jag har försökt pussla ihop ett, eller så scenariot, om man säger så, på mordplatsen så är det ju 1,80 eller kanske där är över 1,75 säger väl Nieminen, vad jag minns. Anders Beas är väl också något med att de är ungefär lika långa som paret Palme eller så. Och sen är någon på andra sidan gatan som också säger att en undermedellängd. Men annars så är det många som säger att det är 1,80 eller kanske till och med över liksom. Så där felar det ju lite. Jag tror ju just nu i alla fall att gärningsmannen är identisk med grannmannen. Och kollar man då på grannmannen så är ju den mycket mer, stämmer ju mer överens med ingenjörens signalement, dels i längd och dels i utseende. Och där har de ju haft tid på sig att betrakta grannmannen längre än de har gjort med gärningsmannen. Haft bättre förutsättningar, varit inomhus och upplyst och sådana grejer.
För jag tänker ju det att vid själva mordplatsen, det är någonting jag reagerat över sedan jag började jobba med podden här, och det är ju att ja, men det är mörkt, det är vinter. Det är ju inte så att folk går och väntar på att någon ska bli skjuten, utan det här är ju så att säga, man vänder huvudet mot händelsen och så ser man en eller ett par personer under väldigt kort tid. Och då tänker jag att fela på, ja men, 3-4-5 centimeter. Det, för mig är det inte alls orimligt. Men det är klart, däremot om man kommer upp mot en kanske 10 centimeter, då kan man ju börja fundera kanske, men...
Ja, precis. Alltså, man kan ju tänka sig att han har ibland en trucker cap, så han har höga skor eller vad som helst liksom. Så finns det gör ju inte att spåret faller här, men liksom skulle det vara så 15 cm eller 10 tydliga hela tiden, då skulle det ju kanske falla. Men jag skulle säga att det försvagar, men inte att det faller. Och så många som beskriver gärningsmannen eller grannmannen eller den mannen som förmodligen är gärningsmannen och grannmannen beskriver att liksom han har ett tuntigt intryck, liksom så här lite lantlig och bonnig. Det är också något som jag har svårt att se hos ingenjören. Han är ofta väldigt välklädd, ofta ja, men kläder som är inköpta det året han kom, alltså, om man säger även då så har man kunnat se att det är rätt och det är snyggt och det är moderiktigt, om man säger så. Så det stämmer inte riktigt heller överens. Men, ja, sen vet man inte hur det var om man bodde inne i en ort i en by i Östergötland mot Stockholm City 1986. Om det var skillnad kanske, jag vet inte.
Det här spåret, om vi kallar det så, ingenjören. Vad händer med det nu? Ser vi att det kan komma fram någonting mer eller... Hur vet du någonting där som du kan säga så att säga?
Det händer en hel del faktiskt. Vi valde ju lite här, så vårt ledord har, eller kanske man inte får säga, men inte göra som andra publikationer har gjort och gå ut med en färdig lösning, utan det här är liksom lite mer som en process där vi gick ut med någonting så fort vi hade någonting som var publicervärt liksom.
Jag tror att trogna lyssnare har en aning om vad vi syftar på där. Jag kan bara hålla med om det. Där artikelförfattaren säger att det var väl mest chefsredaktören som satte en rubrik som hette lösningen där. Men, ja, men det låter ju som en klok grej liksom att inte slå på stora trumman förrän man har det färdigt så att säga, eller så färdigt man kan.
Vi skulle ju kunna lagt ett år till och kanske hittat vapnet eller liksom så, men tycker att detta är lite mer ärligare och ett dynamiskt sätt att kommunicera det liksom. Det betyder att vi har inte alls sökt alla spår till botten, utan vi har bara skrapat lite på ytan och det finns ganska mycket mer att dra i.
Så att, har du någonting du kan, ja men vad ska vi säga, tisa lite om vad som komma skall här då?
Ja, det finns ju några spår som vi redan när vi pratade med Christer Petersson gärna skulle vilja haft färdiga, men som inte riktigt har kommit till bort med. Och det är ju, skulle vilja kolla på handstilen mer och det maskinskrivna för den delen också, för att se om det finns andra skrivelser av den här mannen i Palmeutredningen där han kanske skriver under annat namn och sådana grejer, för då skulle man kunna pussla ihop mer. Det skulle vara väldigt värdefullt. Och ja, men som du vet så driver jag en liten wiki där vi har väldigt mycket dokument. Och jag har experimenterat här några dagar nu med att skapa lite algoritmer för att söka, se om man kan söka efter identisk handstil eller identiska skrivmaskiner. Så där har man ju något. Det kan ju bli en sån här, ja men det kan ju vara riktigt spännande om man kan hitta något mer av samma person. Jag har hittat lite så kandidater som använder lite samma språk, men man skulle verkligen vilja göra en noggrann analys, en bredare analys där man kan söka igenom allt material om man säger så. Så jag har börjat med skrivmaskinsidentifiering här, för det är lite lättare, för de typerna är ju exakta varje gång. Handstilsanalys får man blanda in lite svårare algoritmer. Så det är en grej jag håller på med lite för mig själv just nu på VPU.
Spännande. Och vi kommer in på VPU alldeles strax. Jag bara tänkte, om vi kunde göra en snabb sammanfattning för att avrunda spåret ingenjören här så länge. Och det är, om du bara drar lite snabbt i sammanfattning här. Vad har vi och vad skulle vi behöva för att kunna komma vidare?
Ja, om man börjar först med saker som vi har så att säga, så är det ju en person som vi nu har identifierat och skickat ett erkännande brev med ett motiv och med teknisk bevisning i. Vi känner till att han har haft en revolver av rätt typ vid tiden för mordet. Vi vet dess vapennummer. Det är en person som har ett mycket starkt motiv, som har visat man säger liknande beteende minus själva skottet då, så att säga, på stan. Han har uppsökt väldigt många statsministrar bland annat och konfronterat dem. Vi har också att han har ett ändrat beteende. Han slutar skjuta med det här vapnet. Han söker efter licens på ett annat vapen i samma kaliber och innehar det sedan olagligt fram till beslaget. Det gör sammantaget liksom att man skulle vilja titta vidare på honom. Vad vi inte har, det är ju vart var han vid tiden för mordet. Han har ett alibi som inte är bekräftat, men det är inte heller bekräftat att det är ett konstruerat alibi, så det säger inte mycket. Ja, det är väl det vi saknar så att säga i stort. Och det vi vet som talar emot, det är ju hans fysiska utseende. Jag tycker han är kortare än vad många anger. Vid mordplatsen, vid Grand, stämmer han ganska bra överens. Jag tror att han är stiligare klädd i vanliga fall när han än vad som beskrivs om grannmannen. Men man vet ju inte, han kan ju kommit från jobbet eller vad som helst. Och det att han tar tillbaka erkännandet är väl också talar emot, så att säga. Alltså det är väl en sammanfattning på vad vi har och vad vi saknar och vad vi har emot.
Om man vill veta mer om det här spåret så finns det ju en alldeles utmärkt webbplats som du driver, eller som du sa, en wiki då ju. Nämligen vpu.nu med W i början där ju. Om vi börjar med PU, tänker jag, det borde ju stå för Palmeutredningen ju. Och W, är det wiki då eller?
Ja, det är lite vad man vill. Nej, men att det blir, det var väl, ja, W, wiki är väl, kan man väl säga, men tanken var också nämligen att i de uppslagsnummer som Palmeutredningen sätter på dokument så används inte bokstaven W. Så den var liksom ledig. Så min tanke har varit att när vi gör egna upptäckter så ska det på något vis märkas med ett W. Jag har inte riktigt tänkt färdigt på den tanken, men den finns där. Men det kan ju vara att man är en weekendspanare eller man spanar med ett glas whisky. Det får man avgöra själv. Men det är byggt på en wiki precis som Wikipedia. Precis samma mjukvara fast kanske något mindre. Och vad vi håller på med nu i stort är att OCR-a hela utredningen av alla dokument som har kommit ut. Alltså göra om dem från bild till sökbar text.
Ska vi bara OCR, det är alltså text eller textigenkänning, optical character recognition, står det för det?
Precis. Så att alla de här dokumenten som finns, det är om man säger, de kommer ju på papper, någon stackare skannar in dem och då är de i bilder, då går det inte att söka efter texten. Så då görs det om med hjälp av Googles olika algoritmer. Och då får vi tillbaka WPU i text. Men det finns det alltid lite fel i. Och så att vi går också manuellt igenom de saker man själv tycker är viktigast och korrekturläsare och snyggar till. Liksom. Och det här tar väldigt mycket tid. Det är väl 3 personer kanske. Alltså jag är inte så mycket hands-on just nu. Men det är 2 personer som nästan hela tiden sitter och fixar och skapar innehållet i det. Så här. De är jag väldigt tacksam till.
Men just att det är en wiki, det innebär att, som jag förstår det då, att vem som helst kan ju hjälpa till. Är det inte så?
Det är precis det som är tanken. När jag började bli intresserad så såg jag att det finns en väldig kraft, en väldig diskussion och en väldig motivation hos alla. Men att den ofta går runt i cirklar. Liksom. Att det kommer var tredje dag kommer det samma fråga om Stig Engström i Facebookgrupperna. Liksom. Och sådär. Och det är ett format som kanske inte lämpar sig för bestående lagring liksom, av en diskussion. Nu har jag väl blivit lite motbevisad här med den fina flashbacktråden om Christer Andersson, men den verkar ju fungera. Men jag ville ha en dokumentation där man liksom kunde diskutera färdigt en sak och sen så kunde man, om frågan kom upp igen i något forum, då kunde man bara länka och så kunde folk läsa där för och mot och göra sin egen uppfattning. Och jag har en tanke, men har inte riktigt kommit dit än, för det har ju varit rätt så mycket dokumentation, att jag har någon form av en process som lite liknar rättsprocessen, så här att man, hur man diskuterar om bevis och gärningsbeskrivningar och så, och på det viset kan bygga upp ett referensmaterial och man kan diskutera sig framåt. Även om det går långsamt så kommer det gå, så har man en process som gör att det går framåt. Jag har tankar där, eller jag är rätt så bestämt att jag vill ha det där, men dit har vi inte riktigt kommit än, för vi lägger fortfarande grunden med att lägga in all dokumentation så den finns att referera till, eller alla förhör och allting sånt. Jo, sen så har jag gjort en ganska detaljerad datastruktur som gör att liksom, till exempel till ett förhör så vet man när förhöret hölls, vem förhöret var med, vem som var förhörsledare och så. Det gör att man kan ställa frågor mot wikin sen då via frågespråk. Som till exempel att få ut alla förhör som Ture Näsén har gjort. Eller få ut alla dokument under avsnitt L som är biobesökare som har förhörts efter 1999. Alltså sådana grejer. Och man kan om man på något vis analyserar datan utifrån ett större perspektiv. Då. Man kan se vilka förhör som man knyter till varandra och man kan gå vidare. Liksom.
Så att om vi gör en jämförelse här, Palmemordsarkivet och Palmemordet, FIP och andra handlingar. Där, så att skillnaden är att på WPU så har vi det sökbart i så att säga klartext i bästa fall då, under förutsättning att OCR:en har fungerat som den ska, att någon förhoppningsvis har kontrollläst också då. Och så är det de här, ja men helt andra, vad ska vi säga, nätverk, andra kopplingar då, i och med att du ja, med datastruktur kan koppla samman det på ett annat sätt. För i Palmemordsarkivet har du ju lösa handlingar så att säga, även om de är uppdelade i olika ämnen då, eller?
Ja, precis.
Så att här vinner man klartext och struktur.
Ja, precis. Det är att, ja, men en struktur är ju det stora vi lägger på. Men det som är just nu skapar det största hoppet i användbarhet är ju att det går att söka i text. Så söker du efter Rotebro eller en Volvo eller ett registreringsnummer och allt har lästs in rätt, så hittar du det liksom. Men det är ju också väldigt mycket omständligare, vilket gör att det tar längre tid att få in dokumenten, det tar längre så där har ju det här FUP-gruppen som jag kallar deras Google-dokument med alla handlingar i, det är ju väldigt mycket smidigare på de grejerna liksom.
Men om man säger här nu då, bara som ett exempel, om jag som sitter då på några skannade dokument som kommer från Börje Wingren via Anders Leopold till exempel. Om jag skulle vilja bidra med detta till VPU, hur går jag tillväga liksom? Hur ser processen ut?
Ja, det är lite olika hur dokument tar sig in, men vanligast är ju då att man har en PDF som man laddar upp. Då händer det, tar det några minuter, så händer det väldigt mycket saker bakom kulisserna då. Då OCRs det då och det görs lite specialgrejer med för att detektera vart maskningarna är, så att för annars får OCR-algoritmen panik. Det lyfter upp vilket datum och uppslagsnummer och grejer ur det här dokumentet. Och sen så läggs det upp på en sida och kopplas till liggaren. Det är när allting fungerar som det ska. Ett annat sätt som dokument kan komma in är att vi har en liten spindel som egentligen bara är ett litet program som körs, som söker av internet efter intressanta pdf-er. Och när den hittar den så skickar det här dokumentet in till en chatt som vi som jobbar med VPU har. Och då kan man välja bara att trycka en knapp om det ska importeras eller om det ska slängas eller om vi ska dela upp det i flera dokument eller sådär. Så, och det är också ett sätt som det kan ta sig in. Men bara för att man har ett dokument så behöver du inte känna att liksom du har ansvar för att korrekturläsa och så sen. Utan man laddar upp det och sen man gör det man vill och det man kan. Och så är det meningen att algoritmerna ska ta hand om det mesta för att vi ska få så mycket hjälp som vi kan, för att det är ju ett rätt så stort arbete.
Verkligen. Men alltså för mig som är, jag är ju hyfsad på kanske då klippa ljud och spela in och sånt där, men jag som inte kan den bakomliggande tekniken i det du pratar om här då, hur träffsäker är till exempel en sån här spindel som letar Palme-PDF-er? För det låter ju som lite magi för en annan ju.
Ja, det är inte så magiskt som det låter. Den är rätt så träffsäker faktiskt. För vad den gör, den kollar till exempel den här FUP-gruppens Google-dokument. Den kollar lite flashback-trådar. Och så söker den bara efter länkar till PDF-filer. Och så laddar hem dem och så skickar vidare till en chatt. Än så länge är det inget magiskt. Jag har inte vågat släppa ut den på för många ställen än. Alltså, för då kan det bli att han ramlar på Wikileaks eller någonting och drar hem 1000 pdf-er som inte är intressanta. Sen har vi ju vissa lite mer magiska grejer som jag experimenterar med ibland. Till exempel har ju Kungliga biblioteket släppt en AI som en språkmodell för svenska som gör att man kan skanna igenom dokument och den kan avgöra vad som är personnamn, vad som är tider och vad som är platser och sådär. Och så lägger den upp länkar då till det. Så hittar den att det är Sveavägen. Så liksom länkar den till Sveavägs wikisidan. Och så kan man se alla andra dokument som har med Sveavägen att göra.
För mig är det magi som inte är så hemma på det där. Men ja, det låter ju väldigt intressant. Jag tänkte på en sak också. Hur gör man då om man vill, så att säga, om man vill stötta? För jag misstänker att det är servrar som kostar pengar och det är begär ut dokument kanske då, eller om ni så här. Men finns det något, kan man stötta vpu.nu på något sätt här då?
Ja, dels så har jag en Patreon på den. Jag skulle vilja ha in pengar för det börjar bli lite dyrt att driva. För jag behöver en liten större server än de flesta. Och den här OCR:en hos Google kostar en del. Plus att jag har ett serverrack här hemma med AI-maskin. Men det som största hjälpen är ju det man gör med materialet. Alltså, nu kanske jag inte ska nämna dem i namn, men personer som sitter och petar i det här materialet dagligen. Det är ju väldigt tacksamt och det är också väldigt kul faktiskt, för att det blir en viss tillfredsställelse att få snygga till sånt där. Men det jag hemskt gärna skulle vilja ha hjälp med, det är ju fler som är intresserade av att experimentera med det här materialet och liksom programmera och alltså dels sådana som kan lite mer wiki, alltså hur man gör lite mallar och hur man kan underlätta för dem som gör grovjobbet så att säga.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Eller om man bara vill analysera materialet med någon rolig algoritm man vill. Eller om det bara är att se till att de sakerna jag har gjort, att de är uppe och går. Alltså, mycket sånt skulle jag vilja hjälpa med för tiden och orken räcker inte alltid.
Men då tänker jag, om vi tittar nu på VPU kontra Palmemordsarkivet, är ni konkurrenter eller är ni kollegor, eller hur ser ni på det här?
Nej, jag ser oss inte som konkurrenter i det läget vi är nu, utan vi gör olika saker och VPU har en väldigt god nytta av FUP-gruppen och de här mopparkivet och allting, eftersom det är där spindeln hittar det mesta, va? Och så det är vi väldigt tacksamma för det arbetet som görs där. Alla som är intresserade har ju sin nytta av VPU liksom, och kunna söka.
Men du, jag tänker, alltså, tiden börjar rinna ifrån oss här lite. Men är det någonting som du vill betona lite extra, eller som du vill liksom att lyssnarna tar med sig här när de hör det här avsnittet sen?
Om man tänker VPU, så känner du att du skulle vilja peta lite och lära dig lite, eller om du redan kan någonting om MediaWiki, jättevälkommen. Kan du Python, ännu mer välkommen om du vill vara med och leka med det. Och vill du bara liksom ha koll eller projektleda eller titta på dokument eller komma med idéer, också välkommen. Så det finns plats för alla. Man behöver inte kunna mer än stava knappt det, om man vill göra nytta. Och om man tänker det här med ingenjörsspåret, så vill jag väl säga att det är något som är fortlöper, och där det finns saker som vi kan hitta för att verifiera eller falsifiera hela spåret. Jag och Johannes pratade i hans podd här, Johannes Finnlagsson, om senast om att vi upplever att det har blivit lite angripet för att det börjar som ett humorspår, eller att det blir lite förlöjligat så här, men att det finns en hel del substans i det, måste jag säga, och definitivt mer substans än i Skandiamannens spåret. Jag skulle säga att vi ligger näck och näck med Christer Andersson, som jag tycker är ett annat väldigt intressant spår. Där vi har ungefär samma saker, ungefär samma person. Starkare eller svagare på vissa saker. Och det är också att han är en Twitter-profil som har någon form av mediatänk som är... Jag vet inte om han bara har tur eller om han bara är väldigt skicklig på media. Som gör att han blir en sån väldigt rolig profil. Gör att man liksom lite tappar det här att han är en väldigt intensiv person som även efter vi pekat ut honom har fortsatt att skicka brev och twittrat och mejlat politiker och journalister. En person som har haft vapen olagligt, som har erkänt mordet, som har burit kniv och har framfört åtminstone ett bombhot. Så att det är inte bara en person som postar bilder på sig själv i Speedos, utan det finns ett våldskapital och en väldigt ett väldigt rigid tankesätt om många saker i bakgrunden.
Med det säger vi tack till Simon för två intressanta avsnitt om såväl ingenjören som sajten vpu.nu. Vi vill också puffa lite extra för att det på just vpu.nu finns en 3D-modell av mordplatsen, donerad av en anonym användare. Ni hittar länken till den på första sidan av just vpu.nu. Kom ihåg att det ska vara ett W i början, alltså wpu.nu. 3D-modellen har många tänkbara användningsområden. Till exempel skulle man kunna få en uppfattning av vad vittnena såg och inte såg, baserat på bilder och deras vittnesmål. Så har ni tid, möjlighet och visst tekniskt kunnande, så tycker jag att ni ska ta er en titt på modellen. Och som sagt, VPU behöver, precis som vi tidigare sagt om Palmemordsarkivet, alltid en hjälpande hand. Ni hör en del om det här i själva avsnittet, och så kan ni givetvis läsa mer på hemsidan. Till sist vill jag bara tipsa om att såväl Dan som jag gör andra poddar. Vill ni höra mer av Dan föreslår jag Massmördarpodden eller Seriemördarpodden, som båda gräver djupt i det vi kallar mänsklig ondska genom olika spännande kriminalfall. Dan gör också en massa andra poddar som ni hittar antingen på podmi.com för betalpoddarna eller på större poddklienter för de poddar som är gratis. Själv startade jag upp två poddar för ett par år sedan. Den första heter Tänk om och granskar konspirationsteorier och myter. Den finns på Acast och på alla större poddplattformar. Tyvärr har inte tiden räckt till att göra nya avsnitt på ett tag, men det här är ett mål med första halvåret av 2022. Jag gör också Minuter med mord, som är en slags minipodd där jag sammanfattar kända kriminalfall. Även denna finns på alla större poddplattformar och nya avsnitt beräknas även här komma under våren 2022. Om ni vill stötta den här podden så hittar ni all information om sätten att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Simon för två mycket intressanta avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.